Den källan ser också Sakarja. Och efter det här så inträffar ett helt nytt läge på jorden. Herren har inte kommit bara för att besöka oss, utan han har kommit för att stanna. Herren är en och hans namn är ett, både sommar och vinter. Nu är han kvar. Han har kommit för att regera synligt. Och det här, det talar ju om för oss en viktig sak, och det är detta att Israels folk har en roll i historien som inte är avslutad. Därför att det har ju ofta antytts eller sagts rent ut ibland i den kristna förkunnelsen att ja, Israels folk, det fanns det för att Jesus skulle ha en miljö att födas i och växa upp i och verka i. Men när han nu har tagits upp till himlen så är Israels folk ett avslutat kapitel. Nu är det ingen skillnad. Här är inte jude eller grek, skriver Paulus. Och då säger man så här att det betyder att Israel inte längre har någon roll. Men om vi tittar vad det står, det Galaterbrevets tredje kapitel, här är inte jude eller grek, så talar Paulus om frälsningen. Frälsningen är till för alla. Men Israel kan fortfarande ha en särskild roll att uppfylla i frälsningshistorien. Den är inte avslutad. Nu finns det ju en parallell här som vi ska ta fasta på. Israels folk är alltså på väg att gå under i Jerusalem och kan bara räddas till eftervärlden genom ett direkt Guds ingripande. Precis samma sak var det ju för Jesus. Han höll på att gå under i Jerusalem. Och bara ett ingripande av fadern, ett uppväckande från de döda, kunde rädda honom för framtiden. Och den parallellen är inte en tillfällighet. Utan när vi läser om Jesu jordeliv så kan vi finna antydningar till att Jesu liv är en kopia, en avbild av Israels historia. Det börjar i Egypten. Josef och Maria fick fly till Egypten och fick vara där ett tag. Efter dopet i Jordan vistas Jesus 40 dygn i öknen, en sorts motsvarighet till folkets ökenvandring. När han till sist frästas av djävulen så avvisar han ju djävulen med bibelcitat. Det står också skrivet, säger han. Och de tre bibelcitaten är alla hämtade från ett tal som Mose håller till Israels folk efter ökenvandringens slut. Som sagt, till sist går Jesus en sorts undergång till mötes i Jerusalem. Dessförinnan har han vistats mycket i Galileen. Och det var ju en utmark. De som bodde där var ju egentligen ett blandfolk av både israeliter och andra som hade flyttat in efter exilerna på 700-talet och 500-talet. Och det motsvarar den förskingring ut över jordens yta som vi kan se idag att judafolket har genomgått och som vi ska läsa om senare. Jesu liv är alltså en kopia, en avbild av Israels historia. Och det finns ingenting i det här som är lämnat åt slumpen, utan allt hänger samman. Jesus är en avbild av sitt folk, och folket är en avbild av honom i allt utom rättfärdighet. Nu finns det ju en berättelse i skriften som ytterligare bestyrker det här med att bli räddad i sista stund. Och det är ju när Abraham ska offra Isak. Så vi ska slå upp i Första Mosebok 22. Och läsa från början där. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom: Abraham. Han svarade: ja, här är jag. Då sa han: ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer gav han sig iväg mot den plats som Gud hade sagt åt honom att gå till. När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. Han sa då till sina tjänare: stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe, och sedan kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Men själv tog han elden och kniven, och de gick båda tillsammans. Isak sa till sin far Abraham: far. Han svarade: ja, min son. Han sa: vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Abraham svarade: Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Så fortsatte de sin vandring tillsammans. När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: Abraham, Abraham! Han svarade: här är jag. Då sa han: lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din enda son. Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen: Herren förser. Idag säger man: berget där Herren förser. Herrens ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, ska jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Sedan vände Abraham tillbaka till sina tjänare, och de bröt upp och gick tillsammans till Beersheba. Och Abraham bodde i Beersheba. Ja, det är ju en märklig text det här. Isak blir räddad på tredje dagen från de döda. Herren utser nog sitt offer. Abraham kallade platsen: Herren förser. Om någon av er har 1917 års översättning, så ser ni sen att där står det att berget skulle heta berget där Herren låter se sig. Det är också en tänkbar översättning, nämligen. Det är samma ord i hebreiskan. Så att den plats där Herren förser, där Herren utser och kallar, är också den plats där Herren är synlig. Det är kallelsen. Och i Guds välsignelse som vi kan se vem han är. Herrens ängel säger till Abraham att hans vilja att offra sin son ska få ett genomslag i hela historien. Och det är alltså ett genomslag som vi kan se upprepat två gånger. I Jesu död och uppståndelse, men också i historiens slut och Jesu återkomst. Nu var det ju så här att det var ju inte första gången som Abraham hade med Gud att göra. Utan Gud hade ju ställt ut en väldig massa löften till Abraham. Och de var alla knutna till Isak. Gud hade lovat fantastiska ting. Och nu är alltså Abraham villig att avstå från allt det här som Gud har lovat. Och det är ju ofta så i våra liv att när Gud ställer ut löften åt oss så kanske vi ibland måste nästan låta de löftena få dö för att de ska komma in i en verklig funktion. Nu ska vi titta lite grann på vad det var som Gud hade lovat. Så vi bläddrar bakåt lite grann till 12:e kapitlet. Första Mosebok 12. Jag läser där från början, de första 7 verserna. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Abraham begav sig iväg som Herren hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot, alla ägodelar och allt det tjänstefolk som han hade skaffat sig i Haran, och begav sig av mot Kanaans land. När de kom till Kanaans land fortsatte Abraham in i landet ända till Sikems område, till Mores terebint.